Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Jakob Bursell.
Minns du krypto?
Ja,
det var en grej för ett tag sedan.
Ja.
De senaste veckorna har krypto blivit lite aktuellt igen, i alla fall i USA. Man kan väl säga att kryptovärldens alla blickar och gemensamma energi har riktats mot en enda person, Gary Gensler.
SEC Chair Gary Gensler excoriated the crypto industry.
I'm glad to see you here, Chair Gensler.
Guess who wants to fire Gary Gensler?
Chair Gensler, I have a lot of questions.
He's a New York commie intellectual bad apple, but I don't want to cast no aspersions or nothing.
Gary Gensler är en före detta investment banker på Goldman Sachs och numera är han ordförande för någonting som heter SEC, Securities and Exchange Commission. Typ liksom USAs så här värdepappersinspektion, kanske man kan säga.
Just det. I allt väsentligt typ Finansinspektionen.
Ja, eller liksom en del av Finansinspektionen. Ja. Alltså Finansinspektionen håller på med massa grejer, men här är liksom lite mer nischat, eller vad man ska säga.
Just det.
Man kan väl säga att det SEC gör är att se till att de lagar och regler som finns i USA för aktier och värdepapper och fonder och sånt där, att de efterlevs. Och det som SEC med Gary Gensler i spetsen nu har gjort, det är att stämma två av världens största kryptobörser. En som heter Coinbase och en som heter Binance.
Det här är ju verkligen jättesvårt att hålla reda på liksom alla de här aktörerna. Men Binance var väl på något sätt inblandat i den här härvan kring FTX. Den här kryptobörsen som konkade och Sam Bankman-Fried som startade den.
Ja, men precis. Man kan väl säga att Binance var med och utlöste hela den kraschen och sen så skulle de eventuellt köpa hela FTX och sen så gjorde de inte det och det typ förvärrade allting. Ja, det var en jävla härva.
Just det. Och det här finns ju ett kapitaltavsnitt om som du har gjort och en tvådelad Spotify-dokumentär.
Verkligen. Hur som helst, SEC stämmer alltså Coinbase och Binance, som man väl kan säga är typ hemsidor där man kan köpa kryptovalutor.
Mm.
Och det här beskrivs som början på vad som troligtvis är en lite ny linje som USA har mot kryptovalutor. En linje där man vill reglera allt vad krypto heter.
För krypto har ju varit en ren vilda västern. Allting har man fått göra.
Exakt, och det här har ju då kryptomänniskor, eller de flesta kryptomänniskorna, tyckt varit toppen. För att om man ska förenkla det lite grann så finns det två typer av människor som är i krypto väldigt aktivt. Dels är det personer som ideologiskt är väldigt så emot att typ staten ska ha någonting med någonting att göra. Och sen så finns det också en annan typ av person som är inne i krypto som är personer som försöker skamma dig på pengar.
Ja. Och båda de här typerna tycker jag att en oreglerad marknad är toppen.
Verkligen. Och grejen är väl att någon slags reglering har varit på tapeten väldigt länge. Och jag tror att de flesta inom kryptovärlden har väl typ förlikat sig lite med att så här, något kommer det nog bli. Men frågan har lite varit, så här, vem ska reglera allt det här?
Mm.
Och det allting kokar ner till någonstans, det är en fråga som är, vad är egentligen krypto för någonting? För att antingen då så ska SEC reglera krypto. Och SEC reglerar då liksom saker som aktier och fonder och sånt. Men kryptogänget, de menar att kryptovalutor, det är inte alls som aktier eller fonder eller värdepapper. Kryptovalutor är som guld. Eller som typ en råvara eller någonting. Och därför ska regleras av någonting som heter CFTC. Och CFTC anses det är mycket liksom mindre strikta vad det gäller liksom regleringar. Så man vill att de ska regleras snarare än SEC.
Och det är någon annan amerikansk myndighet då?
Ja, exakt.
Och nu menar alltså SSI att kryptovalutor är som värdepapper och därför ska de reglera krypto. Och därför stämmer SSI kryptobörserna?
Ja, för att de menar då att Binance och Coinbase har hållit på att sälja då unregulated securities.
Just det.
Alltså typ oreglerade värdepapper, och det får man inte göra. Det är liksom förbjudet att sälja investeringsprodukter som inte är reglerade. Så frågan är då typ så här, är krypto en investeringsprodukt? Och SSI har nu svarat ja på den frågan. Men det här kommer ju liksom inte ta slut med att de säger det, utan det här kommer ju hålla på för allt i olika typer av domstolar och sånt där. För frågan någonstans är typ så här, vad är en investering? Och fritt parafraserat och översatt från SSIs egna liksom regelbok så är det då typ så. Pengar du lägger i en verksamhet med förväntningen att värde ska skapas av andra människors ansträngningar.
Men så det SSI säger är det att krypto är som aktier?
Ja, och det dagens avsnitt ska handla om, det är då ett sånt här eventuellt värdepapper / investering / aktie / någonting annat. För i SSIs stämningska ansökan så är en av de kryptovalutor som nämns en valuta som man kunde få av att spela ett spel. Och den här valutan, den skulle inte bara förändra krypto och spelvärlden. Den skulle vara framtidens sätt att arbeta. Men i slutändan så var kanske det enda den gjorde var att finansiera Nordkorea. Historien om Axie Infinity och människorna som spelade spelet som nu stäms av amerikanska staten efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition. Eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man ju också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ... en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en... Det är en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha i en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet. Så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack. Okej, det finns ett spel som på något sätt har med krypto att göra. Och det här är på något sätt inblandat i en stor fejd som hela kryptovärlden har med amerikanska värdepappersinspektionen, som vi kallar SEC, som typ är Finansinspektionen.
Ja, men vi tar det från början. Och för att ta det från början så ska man nog prata med August Calderon, mer känd som Syl, S-Y-L.
Syl was based from the animal seal, the seal animal, and I just changed it quite a bit, just to make it a bit more fancy or anime-like.
All right, so seal, like the aquatic mammal.
Yes, yes.
August, eller Syl, är streamer, alltså han streamar när han spelar dataspel på Twitch, och han är från Filippinerna. Och på många sätt så är det där som den här historien börjar runt 2021. För det är på Filippinerna som spelet Axie Infinity slår ner som en bomb och Syl börjar spela.
It was really a talk of the town. If you play Axie, you are really going to have a lot of traction, a lot of attention from people. I was wondering, what is this game all about?
Axie Infinity är då ett spel som du kan spela på din dator, men du kan också spela på din mobiltelefon. Och jag tror att det enklaste sättet att förklara vad det här är för spel, det är att säga att det är som Pokémon.
Vilket säger jättemycket för alla som är...
Ja, jag fattar. Ja, okej. Ja. Men okej, så här då. Det är typ... Du är tränare för ett lag med virtuella små monster.
Ja.
Så att du har typ tre små monster. Och de här olika monstren har olika egenskaper. Någon kanske är stark och någon är snabb och någon kanske är giftig eller någonting. Mm. Någon kanske kan hypnotisera. Och sen så använder du de här små monstren för att liksom tävla i små virtuella typ hundslagsmål, man ska säga. Alltså man ställer tre monster mot tre monster. Så du har tre monster, jag har tre monster och så tävlar vi, liksom fightar de här monstren mot varandra.
Okej,
Och så finns det liksom en virtuell kortlek och så drar man kort och sen så, beroende på vad du har för kort, så kan du göra olika attacker eller du kan flytta. Vi ska vara ärliga. Det är inte skitviktigt hur det här spelet funkar. Mer än att typ, du har monster och du slåss med dem.
Det är ett kul spel.
Alltså jag har spelat det en gång i research-syfte och jag skulle säga... Nej. Eller liksom, det är inte för mig i alla fall.
Nej.
Det är ett ganska liksom repetitivt spel och det finns liksom ganska många spel som funkar ungefär likadant, som jag skulle säga typ är lite bättre på att göra exakt det här. Typ.
Just det. Ja. Men det här var en brak succé i Filippinerna. Varför då?
Ja, alltså det blir en succé för att det finns en funktion i det här spelet som de andra spelen inte har. Och den funktionen är att du kan tjäna pengar på att spela det.
Everyone in my circle, everyone around me wanted to play Axie Infinity for the earning aspect.
Så här funkar det. Axie Infinity, det är ett spel då som är kopplat till en blockkedja och till en kryptovaluta. Så att du köper inte spelet. Istället köper du en kryptovaluta som heter AXS, som du sen kan använda för att köpa dina monster för. Är du med?
Ja, du tar riktiga pengar, du köper krypto och så använder du krypto för att köpa monster.
Ja, och sen när du tävlar, alltså när du kör de här små hundslagsmålen då kan du vinna kryptovalutan AXS.
Alltså då kan du vinna mer sådana pengar då?
Ja, precis. Mm. Egentligen så vinner du en annan kryptovaluta som kan växla in mot. Ja, skitsamma, det är inte det viktiga. Du vinner AXS liksom essentiellt, eller vad man ska säga.
Ja.
Och sen så har den här kryptovalutan då ett värde på en marknad, alltså på en sån här kryptobörs som Binance eller Coinbase eller vad som helst.
Mm.
Så att du kan antingen sälja din kryptovaluta där och då har du liksom tjänat pengar, eller så kan du använda kryptovalutan för att köpa fler monster, nya monster eller typ levela upp dem.
Låter ju faktiskt ganska snillrikt designat här ändå. Alltså fascinerande idé.
Ja, men faktiskt.
Men det är ju liksom en slags betting också. Alltså du sätter in pengar som du sen kan förlora och då blir du av med pengarna, men vinner du så får du pengarna. Och kanske lite skicklighet finns här också, inte bara liksom chans.
Ja, precis. Fast men... det funkar inte så. Utan det är inte så att du vinner någon annans pengar när du vinner. Det är inte så att om vi möter varandra och jag vinner så får jag pengar av dig. Utan om du förlorar så blir inte du av med någonting. Men om jag vinner, då skapas det nya pengar som jag då får.
Ah, okej. Okay. Det låter ohållbart.
Absolut. Vi kommer till det. Hur som helst, Syl börjar alltså spela det här spelet.
Initially, to be honest, it was more of a chore or a job, a grind, wherein you just grind, and there were so many problems in the server as well. But after they did some fixes, where I actually did enjoy playing the game.
Och Syl visar sig vara rätt bra på det här spelet, så han tjänar mycket pengar på det.
In Axie, your cutoff or your salary is every 15 days. And every 15 days, I think I was able to get at around 400 to 600 USD for just playing 2 hours or less.
Och alltså, det här är ju ganska mycket i Sverige också. Men man ska säga att minimilönen på Filippinerna är alltså $10 om dagen. Så det blir liksom 300, ja, men alltså det är liksom $300 i månaden om man jobbar varje dag på minimilön. Och Syl tjänar då alltså mellan $400 och $600 på 2 veckor. Så det kan vara liksom upp mot $1,200 på en månad.
Ja, så han var liksom en magnat där ett tag.
Exakt, han spelade ju alltså bara ett par timmar om dagen.
It was a good side income for you to be able to fund some of your hobbies or some of the things that you actually want to buy off.
Syl och många andra på Filippinerna upptäcker då att det här potentiellt är en stor inkomst. Och det som händer under den här tiden, det är ju också pandemin. Och på Filippinerna så är det stor lockdown. Många blir av med sina jobb, folk med små affärer måste stänga. Och alltså det är liksom ekonomisk kris. Och runt jorden så börjar då spridas stories om hur folk överlever enbart genom att spela Axie Infinity. Här är en dokumentär som gjordes då som heter Play to Earn, gjord på uppdrag av ett kryptobolag, ska sägas. Och i den här dokumentären så intervjuar de bland annat en man som säger att han har liksom råd med sina mediciner tack vare Axie Infinity, och han liksom tackar Gud för att Axie finns.
Pambili namin ang gamot siyempre, kami matatanda na puro gamot na lang.
De här storiesen om Axies potential som inkomstkälla får liksom enorm spridning i kryptovärlden. Och Jeffrey Serlin, som är en av grundarna till Sky Mavis, bolaget som har gjort det här spelet, han säger att Axie kommer inte bara förändra kryptovärlden, det kommer inte bara förändra spelvärlden, det här kommer förändra allt.
Do you think this is the future of gaming, and if so, how big a part of that future will it be?
I think that this is way more than the future of gaming. This is a fundamental shift in the future of work. We are creating new types of jobs, which I think is so important because we're starting to see many types of work automated away, destroyed during the pandemic. So we need to figure out what are the types of opportunities that are going to be accessible on a global scale to anyone, anywhere in the future. And believe it or not, gaming is going to be a huge aspect of that equation.
Och ju mer uppmärksamhet det här spelet får och liksom den här storyn på Filippinerna, desto mer värd blir också den här kryptovalutan AXS.
Så då tjänar man liksom ännu mer på att vinna?
Ja, men precis. Men det är också så att när den här valutan stiger i pris så blir det ju också dyrare att börja spela.
Ja, ah, just det.
Så liksom att köpa de här monstren blir jättedyrt. Det kan kosta liksom $2,000-3,000 att köpa in sig. Så att inom mycket kort så har liksom folk inte råd att köpa monstren och börja spela. Så att alla de här success storiesen från Filippinerna, det är folk som inte ens äger sina egna små monster. Utan det är folk som typ hyr dem, eller vad man ska säga. Vilket för oss till nästa person i den här historien. En person som inte vill säga sitt riktiga namn, men som vi kan kalla för Kim.
Jag går under nicknamet Mr. KKT på nätet. Det är egentligen en kompis namns initialer. Så jag har snott dem ifrån han. Jag tyckte det var lite coolt, lite små anonymt men ändå relaterbart.
Är du en person som lever ditt liv digitalt eller på internet mer än en liksom gemene svensk?
Ja, det är jag nog. I alla fall min fritid, den är ju bara digital. Allt sker kopplat till teknologi.
Kim upptäcker också Axie Infinity runt 2021.
Jag läste på Reddit om det, ett forum där. Och jag var inte alls insatt i krypto när jag läste om det. Och då såg jag att det var ett spel som var kopplat till ekonomi och krypto. Och då gick hela nörden igång i mig att det här måste jag pröva. Det här är något häftigt. Plus att det är ganska söta djur. Själva minimalismen i hur djuren ser ut påminner lite grann om Hello Kitty. Så jag kände att jag behövde pröva.
Ganska snart förstår Kim att det här med att spela spelet, det är helt ärligt inte riktigt för honom. Han är inte så bra på det, helt enkelt.
Men jag kommer också till en punkt där jag blir ganska arg över att jag förlorar så mycket. Så jag bestämmer mig för att låna ut min Axie, helt enkelt.
Axie Infinity har en funktion som gör att man kan låna, som Kim säger, eller hyra, som jag nog skulle säga, ut sitt lag. Man kan låta någon annan spela på sitt konto och sen så kan man då dela på intäkterna. Och det är det här som Kim upptäcker att man kan göra.
Det är via det forumet då som jag hänger på som jag träffade en filippinare som ville låna Axis. Så jag bara, men jag har det här teamet. Du kan få låna det om du vill, och går det bra för det så fortsätt. Vi kan ju bli teammates på det sättet att jag lånar ut dem till dig och du spelar och så delar vi på vinsten. Efter första gången som vi delade på vinsten så var han jättetacksam för att han hade kunnat betala en del av sina universitetskostnader för att bara spela ett spel som jag hjälpte till med. Så ja, det kändes väldigt bra också att kunna låna ut dem. Man kände sig hjälpsam på det sättet. Till en början gjorde vi 50-50. Det här känslan av att hjälpa någon annan blir ju för mig i alla fall väldigt mycket starkare. Så min kostsplit senare har blivit 70-30. Då får de 70% av vinsten och jag får 30%.
70-30 ska vi säga en väldigt generös split från Kims del. De flesta jag har sett när jag har kollat runt på olika aktieforum är väl typ 50-50 eller kanske 60-40 eller sådär. Men det är ju någonting som är väldigt, väldigt intressant med hela det här konceptet tycker jag.
Det, är lite, det finns lite marksvibbar här. Alltså det är någonting med att någon äger liksom produktionsmedlen och som sen drar nytta av arbetskraften. Fast i den här liksom helt digitala, gränslösa, otroligt intressanta miljön.
Precis, det är också otroligt. Jag har kollat ganska mycket på sådana forum på Discord där typ folk så här ansöker om att få bli, de kallar det för scholars. Alltså den som liksom hyr in sig på laget, alltså får spela i laget. Och det är så här, folk typ så här postar sina CV:n typ, att det är så här typ, jag har spelat Call of Duty i 4 år och jag har typ spelat Pokémon i 2 år. Så, alltså det är som att det är typ, för att då kommer jag typ tjäna mycket pengar åt dig sen.
Och då, de tävlar då om att få hyra det här laget?
Ja, men då vill de liksom bli tilldelade. Alltså hyra kanske också är fel ord. Man får väl typ låna det kanske lite mer. Alltså man får...
Om det
får
är en intäktsdelning, då kanske liksom...
Exakt, det är ju intäktsdelning.
Det är ingen upfront-kostnad.
Nej, precis. Nej, precis. Mm. Och det är liksom det här då som Kim ger sig in i.
Det måste vara kul att göra det också. Det ska ju vara roligt att göra. Man får inte... Ska man ha ett företag över det hela, då tror jag att själva glädjen i spelandet och den här lugnet som ett spel kan ge, det försvinner liksom.
Och det är det här som till slut liksom blir den stora grejen för Axie, alltså folk som arbetar för att ta del av den här liksom profiten som man kan göra i varje lag. Och det här gör att ännu fler börjar spela och priserna går upp ännu mer. Ett Axie-lag kan i november 2021 kosta mer än 30 000 kronor. Och alltså, då tar det liksom ändå tid att spela tillbaka sina pengar om man har liksom lagt in 30 lakan i det. Och det ska snart bli betydligt svårare att försörja sig på Axie Infinity. Både för Sill och för Kim. Och i slutändan ska du också säga någonting om den här frågan som stöts och blöts idag. Vad är egentligen en investeringsprodukt efter det här? Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck. Och så. Det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd, Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många
företagssidor på Trustpilot. Och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder,
ja,
eller hur sliten skulle kunna vara. Sådär.
Ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se, stort tack till Carla.
Tack! Så, spelet Axie Infinity, det blir en jättegrej. I korthet då har vi lärt oss att det går ut på att man köper en kryptovaluta som gör att man då kan spela spelet. Och när man vinner i spelet så får man, ja, en kryptovalutan. Och då kan man tjäna pengar på att spela, för man kan sälja den där kryptovalutan på en börs.
Mm.
Och den här egenskapen då har gjort att spelet bland annat blev populärt på Filippinerna. Och sen när värdet då på kryptovalutan steg så blev det så dyrt att köpa in sig att folk började hyra in sig. Och så återskapar man då en väldigt klassisk så här, arbetsstruktur.
Precis, men allt det här ska snart falla samman. Och för att förstå lite hur det kunde göra det så har jag vänt mig till Alexander King.
So Axie Infinity.
Känd från Kapitalet avsnitt 261 om hur ekonomier funkar i spel. Han undervisar också det här vid NYU.
Just det.
Och det Alexander King säger, det är någonting som du redan lite hintat om vi ska vara ärliga. Alltså liksom, hur ska det här systemet gå ihop? Alltså, man köper in sig på ett monster. Man spelar med sina monster i en match. Och varje gång någon vinner en match, vilket ju händer hela tiden, så skapas det nya pengar. Var kommer pengarna ifrån?
What do you mean you get paid to play the game? Are you paying them, the company? Because that does not seem like a very profitable way to run a business. So where does the money come from? And that is the thread that, if you follow that line of questioning, it explains everything. Because the answer is other players, right? Obviously, it's later player, people who buy into the system after you did. So you buy in to this game, and who's paying you to play? People who come later. The people who buy in after you are paying you. Why would they do that? Like, why would they buy in and having their money go to you who started playing earlier? Well, because they have the expectation that other players will come after them, who will, and then they'll get paid.
Det här är ett pyramidspel.
Ja, eller i alla fall vad Alexander King kallar för typ ett greater fool system. Alltså, det funkar bara så länge det finns en större dåre som är villig att köpa dina grejer av dig i hopp om att det ska finnas en ännu större dåre som kan köpa grejen av honom och så vidare och så vidare.
And this isn't even like slandering them. In their own documentation, in their white paper, they say, like, you know, the economy is dependent on a continual influx of new players. Only with a continual input of new money from people who aren't yet players does that economy function. Because the only reason people are buying into it is with the expectation that it'll be worth more in the future. That eventually there aren't any more buyers, and then the entire system collapses.
Och alltså, det här upptäcker ju folk ganska fort med Axie Infinity. I november 2021 så kostar en AXS, alltså den här kryptovalutan som man får om man vinner, $165. Idag, juni 2023, så kostar den $5. Det är alltså minus 97%. Och antalet spelare har sjunkit ungefär lika mycket.
Ja.
Och det här är liksom en sån siffra man kan skratta åt lite grann. Jag tycker också att det är kul typ, att höra att någonting sjunker 97%, för att det bara låter så jävla dumt. Typ.
Ja.
Men för personer som köpte in sig i det här för liksom dyra pengar ändå, så är det ju helt ärligt potentiellt förödande. Syl till exempel, han spelade då först åt en annan spelare, alltså liksom hyrinsyn, man ska säga. Och sen då tjänar han sina pengar på det sättet, och sen köpte han ett eget sånt här aktielag.
The initial team that I invested was actually, I think it was almost 2,000 USD. More than 3,000 USD on a single team.
Och jag menar, den typen av pengar kommer han liksom inte få tillbaka.
Nej.
So it's really stressful on my end.
Sen just Sill ska vi inte oroa oss för så mycket. Han har gått vidare i livet och det har gått ganska bra för honom. Han är numera liksom uppplockad av någon slags streamingagentur typ. Men ändå, det är ju liksom inte bra. Sen också en del av att allt går så himla fort ut för Axie Infinity, det är också att spelet utsattes för en hackerattack där en nordkoreansk hackergrupp stal massa pengar från en så här svag del av blockkedjan. Så att det går liksom att argumentera för att massa människor i Filippinerna egentligen bara typ så här har lagt ner massa arbetskraft på någonting som bara har lett till att man typ finansierar Nordkorea.
Alltså det är otroligt vad hemskt det
är. Ja, det är verkligen sinnessjukt.
Men hur kokar det då ner till historien om stämningen? Alltså SEC stämning av olika kryptobörser?
Ja, men liksom summan och kardemumman här är ju någonstans då att så här, är kryptovalutor investeringsprodukter? Alltså är det pengar som man lägger i en verksamhet med förväntningen att värde ska skapas av andra människors ansträngningar? Och en del av det här är då att bitcoin inte är en del av den här stämningen. För att bitcoin har typ ingen organisation bakom sig, utan det är liksom mer decentraliserat, eller man ska säga. Det finns ingen som äger typ bitcoin som koncept. Frågan då kring det här och det som det nu spekuleras i, om det här kommer liksom användas till försvar för Axie Infinity, är det som händer här verkligen? Är det så att folk investerar i det här med förväntningen om att någon annans arbete ska leda till avkastning? Har folk använt det här som en investeringsprodukt med liksom målet att tjäna pengar? Eller har man liksom använt det för att spela ett spel egentligen?
Och vad är svaret då?
Ja, men svaret är såklart att jättemånga har gjort det för att tjäna pengar. Men också att nog ganska många har gjort det för att tjäna pengar genom att spela ett spel. Och vad blir vad då på något sätt? Typ? Vad är det då? Är det en security? Är det ett värdepapper? Och det här kommer liksom att avgöras i domstolar då de kommande åren, så att det är liksom inget vi kommer få svar på imorgon, jag måste säga.
Men liksom, alltså, det vi har på ena sidan är värdepapper, den andra sidan är egentligen strikt talat någon slags valuta då.
Ja, eller typ så här, är det typ en, alltså man kan köpa typ poletter om man går till typ en arkadhall. Mm. Är det typ det är, och så finns det en sekundär marknad för poletter man kan ha på en arkadhall.
Just det.
Ja, något sånt kan man ju typ argumentera för. Om jag får gissa så skulle jag gissa att arkadhallsförsvaret kanske inte kommer typ stå sig svinstarkt. Man har ju ändå lite svårt att tänka sig att även typ en spel, liksom en arkadhallspolett ska definieras som en råvara.
Jo, men någonting är det ju.
Ja, något är det ju.
Det här är ändå sofistikerade system som byggs upp och som, ja, frågan är väl vad det ska skapa för värde liksom. Någonting
är det, och någon kommer vilja reglera det. Uh-huh. Och folk som tjänar pengar på saker vill generellt inte att saker ska regleras på ett sätt så att man inte längre kan tjäna pengar på det.
Nej.
Kapital till slut för den här veckan. Syl hittar ni enklast på hans Twitch-kanal under namnet Syl Gaming, S-Y-L Gaming. Alexander King undervisar på NYU och Kim, a.k.a. Mr. KKT, spelar fortfarande Axie Infinity även om han har slutat låna slash hyra ut sitt lag till andra. Han har numera ett lag som är rankat topp 3000.
Oha.
Ja, snyggt. Även om han helt ärligt inte tror lika mycket på nödvändigheten i blockkedjor kopplat till gaming. Hur som helst, Kristoffer Krok har mixat det här. Jag heter Gunnar Harjus, du heter Jakob Bushell. Kapitalet är tillbaka snart igen. Hej då!